Det här är en podd från Svenska Yle.
Hur är det möjligt? Ja, det är väl frågan som jag och många med mig ställer sig nu. Och då pratar jag om den här Vastaamo-skandalen där känsliga personuppgifter, terapijournaler, personnummer har läckt och används i utpressningssyfte. Niklas Fagerström, är du förvånad över att det här har kunnat ske?
Lite, men tyvärr inte så hemskt förvånad. IT-säkerheten är ganska brokig, att vissa aktörer sköter det väldigt bra, men så finns det också många som inte prioriterar IT-säkerheten, och här har vi då ett exempel på hur det kan gå. Mm.
Niklas Fagerström är journalist på Svenska Yle och sysslar just precis bland annat med att bevaka då just frågor kring datasäkerhet och IT-säkerhet. Och Niklas, vi ska försöka då förklara och reda ut nu då en del av de här frågorna som dyker upp här nu. Men om vi tar det från början, så vad var det så där? Vad var det som hände?
Det handlar, som du var inne på, alltså om psykoterapicentret Vastaamo, som då är ett privat företag som flitigt anlitas också av den offentliga sektorn. Så att det kommer då liksom klienter dit till den från den offentliga sidan. Och de drabbades av troligen minst ett eller kanske till och med två dataintrång där utomstående kom åt åtminstone tiotusentals klientuppgifter som verkar ha varit ganska oskyddade. Och där är då till exempel folks namn, telefonnummer, men sen också då att i detalj vad de har berättat om för psykoterapeuten.
Mm. Har vi sett någonting sånt här liknande förut? Du sa ju i och för sig att du inte är förvånad, men har något sånt här hänt förr i Finland?
Alltså, sådana dataläckor har ju nog skett. Mm. Det läckte till exempel från Östra Finlands universitet 16 000 namn. Östra Finlands universitet var en av de här aktörerna det läckte ifrån. Det var år 2011. Men det här är kanske nog det första fallet i Finland där vi har en sån här läcka som är så pass omfattande. Här kan det ju handla om till exempel 40 000 namn eller mer. Dessutom så är det ovanligt att det handlar om känsliga hälsouppgifter som läcker. För att sådana uppgifter brukar ofta vara ganska välskyddade. Vi har ju till exempel inom hälsovården uppgifter som finns i sådana här officiella patientdatasystem. Och de skyddas ganska väl. Ja. Men just i det här fallet så verkar det som att det här Vastaamo har utvecklat ett eget klientdatasystem som de då har använt. Och där har då IT-säkerheten uppenbarligen varit ganska dålig. Ja. Det är inte något vi kan bekräfta ännu, men det finns liksom tecken på att det ligger till så.
Ja. Det du sa det här om sådana patient- och vårduppgifter som är väl skyddade, vi kan ju förklara det då lite närmare. Det handlar till exempel då om Omakanta, som många säkert är, eller Minkanta som det lite klumpiga namnet på svenska är, där man då har sina journaler och sina recept och så. Men det är inte det vi talar om nu, utan vi talar alltså om ett annat register som är liksom Vastaamos eget, eller hur?
Precis, ja. Så det är en stor skillnad där.
Och de här uppgifterna är då sämre skyddade helt enkelt. Men varför är det just Vastaamo och Vastaamos uppgifter då som nu kommer ut? Förutom då att de har en sämre säkerhet helt enkelt.
Alltså, polisen säger att det inte finns uppgifter om att någon specifik skulle ha valt ut Vastaamo. Mm. Det här innebär då att förövaren eller förövarna kan ha hittat fram till de här uppgifterna på ett automatiskt sätt. Det finns nämligen särskilda program och webbsidor som kan skanna efter dåligt skyddade system som är kopplade till internet. Och förövaren har själv hävdat på nätet att Vastaamos system var sällsynt dåligt skyddat. Men det är då som sagt ingenting vi har kunnat bekräfta. Men det cirkulerar uppgifter om att Vastaamo skulle ha använt sig av något som kallas för ett standardlösenord, som då är vanligt över hela världen. Men i och med att det då är ett lösenord som man inte byter, så då känner ju folk till det. Så det är ju jättedålig säkerhet. Polisen utreder också om Vastaamo har gjort sig skyldig till brott för att de då skulle ha låtit bli att skydda uppgifterna väl.
Och förutom då att uppgifterna har läckt, så är det ju så då att klienter dessutom har utpressats enskilt här, eller hur?
Jo, det stämmer. Det var ju så då att först så kom det lösens, som krävde den här förövaren Vastamo på en lösensumma som motsvarade 450 000 euro i kryptovalutan Bitcoin. Mm. För att den här förövaren inte skulle publicera uppgifterna offentligt på nätet. Men uppenbarligen har då Vastamo vägrat betala och de anmälde sen till polisen och så. Men efter det så har alltså uppgifter jag faktiskt läckt ut och det har skickats till tiotusentals psykoterapiklienter.
Ja, så de här klienterna nu då som har fått sina uppgifter läckta, de har alltså då utpressats var och en via personliga mejl till dem.
Det stämmer ju. Alltså den här förövaren så hade då i lördags mejlat troligen tiotusentals av Vastamos klienter och krävde då 200-500 euro i bitcoin som betalning för att uppgifter om dem inte skulle läcka ut på nätet. Och det var ganska mycket uppmärksamhet kring det här då, både i traditionella medier och på sociala medier. Mm. Och det man vet är att drygt 300 personers uppgifter åtminstone har publicerats på det så kallade Tor-nätverket. Och polisen ser det som en risk att det också kan publiceras annanstans. Mm.
Ja, det här Tor-nätverket som du säger, vem är det som figurerar på Tor?
Det är en brokig skara. Alltså det kan finnas helt legitima, lagliga skäl att använda sig av Tor. Det är till exempel människorättsaktivister och journalister kan använda sig av det för att kunna kommunicera på ett anonymt sätt. Det är särskilt viktigt i många länder med diktaturer eller med diktatur och så. Mm. Men det finns också en hel del kriminella som hänger där just för att det här nätverket ger en viss anonymitet. I praktiken handlar det om ett dataprogram som man då lätt kan ladda ner och öppna. Fungerar som en vanlig webbläsare, men den är alltså byggd för att vara anonym och den skickar nätverkstrafiken mellan många olika servrar, alltså många olika ställen i världen, för att göra det svårare att spåra. Så att i stort sett vem som helst kan gå in där och läsa och sen ladda ner det som står där.
Just det.
Men det är viktigt att säga i det här sammanhanget att man ska inte leta upp de här uppgifterna, för att det är alltså det är olagligt att ta del av dem, att ens liksom titta på dem är olagligt.
Så att gå in och leta dem och titta och eventuellt sprida dem vidare, det är helt enkelt ett dataskyddsbrott.
Det stämmer. Mm. Det var polisen också mycket tydlig med att man ska inte leta upp de här uppgifterna. Och om man ser dem i sitt flöde så ska man liksom anmäla till polisen i så fall.
Ja. Men då infinner ju sig frågan, vem är det som står bakom ett sånt här inbrott?
Det är en bra fråga. Man vet inte säkert om, för det första, om det liksom är en och samma person eller om det är flera, eller om det då är samma person som gjorde då det här dataintrånget som sen också gör utpressningen av, som utpressar privatpersoner nu. Det är ju det att i och med att förövaren har använt sig av anonyma tjänster så kan det vara svårt att spåra honom eller henne. Och centralkriminalpolisen sa det då på en presskonferens att de utreder om den här aktören är från utlandet eller från Finland. Så att man har egentligen hela världen ännu som sitt arbetsområde. Man liksom samarbetar med många internationella myndigheter, bland annat med Europol som är den europeiska polismyndigheten. Så att det är ganska svårt att säga, men det finns ju nog en del teorier förstås.
Och vilka är de?
Folk som hjälper polisen med att komma fram till gärningsmannen så har enligt vad jag har hört så bland annat nämnt att det finns spår som tyder på att den här personen kanske är finlandssvensk. Och så finns det andra som tyder på att det inte är en finlandssvensk men någon från utlandet. Så det är liksom, det är lite svårt det här att avgöra. Det är så att folk drar ganska stora slutsatser av väldigt få bevis. Så att det gäller att, att använda liksom de bevis man har, och de är inte många.
Det här med finlandssvensk eller någon från utlandet, vad baserar man det på?
Det har helt enkelt att göra med det språk som används i utpressningsbrevet. Det finns lite olika ord som används, och folk drar då liksom eventuellt ganska stora slutsatser av det, men att det är liksom de spår man har för tillfället. Sen kan man ju nu säga att samtidigt är det inte heller uteslutet att det skulle kunna handla om en utländsk stat till exempel. Mm. Det förekommer ju i en del andra länder att utländska stater tydligt går in och försöker orsaka klyftor i samhället och skapa oro och så här. Men det är väldigt spekulativt det här, och vi är fortfarande i ett väldigt tidigt skede, så att det bästa är säkert att helt enkelt vänta och se vad polisen kommer fram till och så. Men att polisen är tills vidare väldigt förtegen om sina utredningar, och det är ganska förståeligt. Ja.
Men vad är det som driver någon som gör det här? Varför gör man det? Är det liksom bara för att ställa till det? Oordning, oreda, osäkerhet, eller är det liksom pengar som ligger bakom, eller vad?
Det kan vara lite av varje. Mm. Det beror ju helt på. Nu vet man ju inte alls vad det är för en aktör, så att det beror ju på då vilken aktör det är, att vad den sen har för egna motiveringar. Men att vissa ligen kan ju pengar vara en ganska stor faktor. Det är ju det ofta i olika utpressningsfall. Så att det är mycket möjligt att det är det som är liksom den huvudsakliga orsaken här bakom. Men det är jättesvårt att veta. Mm,
ja, precis. Det här är ju nu då förstås sånt som vi inte vet. Men alla de här drabbade nu då, vars uppgifter har läckt ut. Vad kan de göra för att skydda sig?
Alltså, det finns vissa saker man kan göra för att minska risken att till exempel drabbas av identitetsstöld. Det går bland annat att aktivera kreditförbud och förbud mot att bli registrerad som ansvarsperson i något företag eller någon förening. Det är liksom sådana knep det kan löna sig att ta till för att försöka minimera eventuella efterverkningar. Att inte någon till exempel försöker köpa varor i ens namn eller så här. Men just i och med att vi inte vet vad motivet är till den här läckan, så är det jättesvårt också att säga att vilka skyddsåtgärder som i så fall skulle vara bäst. Men cybersäkerhetscentret har till exempel kommit med en relativt lång lista på olika åtgärder man kan ta till för att försöka skydda sig bättre. Och Svenska Yle har också skrivit en artikel om det här. Den finns på vår webbplats svenska.yle.fi och har alltså rubriken Tips till dig som har drabbats av dataintrånget på Vastaamo. Mm. Så det kan löna sig att läsa mer där. Mm.
Men själva företaget då, mitt i den här skandalen, Vastaamo, vilket är deras ansvar? Eller dess ansvar?
De har ju nog ett väldigt stort ansvar. Det kommer högst antagligen att bli rekordhöga sanktionsavgifter som det här företaget då behöver betala. Det är så att det är dataombudsmannens byrå som enligt EUs dataskyddsförordning GDPR kan utfärda sanktionsavgifter. Sådana har egentligen inte utfärdats så mycket ännu i Finland, för det är en relativt ny lagstiftning, men den ger möjligheten att kunna ge väldigt höga sanktionsavgifter också, eller utfärda, och då kan det handla om miljontals euro som Vastaamo kan behöva betala. Men sen finns det dessutom en möjlighet för de som har drabbats av dataläckan att försöka få skadestånd. Mm. Och det är då ytterligare ett sätt som Vastaamo kan ställas till svars. Men det handlar liksom inte om någon slags grupptalan, som är en slags sån här juridiskt sätt att samla ihop många brottsoffer och tillsammans driva process mot företaget, utan i Finland så fungerar det som så att det borde vara skilda rättsfall. Så det kan vara en hel del knepigheter där liksom, det kan bli mera knepigt än det skulle behöva bli att driva process mot företaget. Men det finns möjligheter för privatpersoner att kräva skadestånd, och det kan också hända att närstående man har pratat om hos Vastaamo kan få ersättning. Mm. Så att ja. Det är mycket som är öppet här.
Ja, precis. Men. Och det är ju nog en enorm härva som ska nystas upp sen just precis när ansvar ska utkrävas och så. Men det som jag tänkte på, när det här kan hända, så hur rustade är vi egentligen för en framtid då där ännu mera blir digitalt? Det känns ju lite skakigt.
Ja, det kan vara lite skakigt. Det har ju, IT-säkerheten är ju någonting som det lönar sig att satsa på, och samtidigt är det ändå så att många inte gör det. Det finns många brister i IT-säkerheten. Jag gjorde själv en nyhet för en dryg vecka sedan om att det enligt skyddspolisen brister i kommunernas IT-säkerhet till exempel. Så läget är alltså att både offentliga och privata organisationer kan ha en hel del att förbättra. Men detsamma gäller nog också för privatpersoner. Mm. Alltså, jag skulle kunna nämna att bland det viktigaste man kan göra som privatperson är att då till exempel främst använda pålitliga webbtjänster, och sen att också aktivera en sån här säkerhetsfunktion som kallas för tvåstegsverifiering på de webbplatser som möjliggör det här. Det betyder i praktiken att man till exempel behöver använda också sin mobiltelefon för att logga in, att man får ett engångslösenord till den.
Ja, för du, som du säger, så man kan nog få en känsla av att folk inte riktigt tar det på allvar, eller att det känns ganska abstrakt. Men det är ju klart, en sån här fall nu då som Vastaamo gör ju då att det känns, det blir ju nog mer konkret då, kan man säga.
Ja, så är det ju nog. Att det lönar sig nog att satsa på IT-säkerheten. Men samtidigt är det ju så att mänskligheten utvecklar teknologilösningar i rekordsnabb takt, och nya digitala lösningar så gör det ju hela tiden lättare att dela data med varandra och så att det finns en hel del information som flyter omkring där i på nätet. Så det är ju nog en utmaning att också komma ihåg mitt i allt det här att faktiskt prioritera IT-säkerheten också. Mm.
Tack så jättemycket för det här samtalet, Niklas Fagerström, som alltså är journalist på Svenska Yle och bland annat jobbar med datasäkerhetsfrågor. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Hej då!